Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Idag tillsammans med mig, Viktor Enberg, Carl Hultin sitter i studion.
Ja.
Hej, hur mår du?
Hej, hur mår du? Jag mår bra.
Ja. Vad hade varit skönt att inte ha någon fotboll att följa som Chelsea-supporter idag? eller du har väl följt fotboll?
Jag har följt fotboll, men inte mitt egna.
Mer objektivt.
Ja, exakt. Involvera några känslor. Och det kan vara ett gött ibland att bara sätta sig i co-pilot-stolen istället.
Mm. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och vi har en gäst i studion idag. Om man kollade på Big Six när vi sände det rörligt, det känns som århundraden sedan nu, men det är faktiskt ett tag sedan, så gästade han oss ett gäng gånger. Julian Debri, välkommen tillbaka till Big Six.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Jo, men det är förhållandevis bra ändå, får man säga. Fotbollsmässigt sådär, men livsmässigt betydligt bättre.
Ja, det är ändå bra. Jag skulle väl ändå säga att det är bättre att ha det bra livsmässigt än fotbollsmässigt, eller?
Sen går det gå hand i hand. Ja. Precis, men nu har jag ändå lyckats distansera mig lite från senaste tidens resultat, så att det känns ändå ganska bra.
Mm. Och för de som inte har koll då, var ligger dina sympatier?
Ja, men det ligger ju hos Manchester United då, som man kanske kan gissa sig till. Och det har funnits roligare tider att supporta det här laget, minst sagt, får man säga.
Ja, det får man lugnt säga. Man kan gå tillbaka.
Det mest omsnackade laget hela den här säsongen i Big Six generellt.
Ja, alltså, det blir ju.
Det är omöjligt att undvika dem varje vecka.
Jag antar
det.
Som
det alltid händer någonting.
Ja. Hur, men bara, varför håller du på Manchester United då?
Ja, men det började egentligen med när jag var liten, och jag brukade vara hemma mycket hos farfar han kollade alltid fotboll, vi spelade fotboll ihop, och han är ju livslång Manchester United-supporter.
Okay.
Och samma sak med farsan.
Så blev han där? Hur blev farfar där?
Det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt faktiskt. Han är ju jugge, så han är från Kroatien och är född 29, så han är ju ganska gammal. Mm. Men han har ju, jag vet inte hur jag kom in på det egentligen riktigt, men pappa blev i alla fall supporter efter att de åkte till Manchester och skulle kolla på en match som blev inställd för att det snöade bort. Så de vill kolla på, jag tror, Fulham mot Oldham istället när George Best spelade där.
Oj, det är ändå
någonting. Så det fanns att bita i där. Så på den vägen för honom, och sen har man väl fått ärva den tröjan helt enkelt.
Mm. På gott och ont kanske.
Ja, precis. Mm. Till början mestadels gott, och nu lite mer smärtsamt.
Mm. Mm. Intressant. Men Kalle, vi ska ju som vanligt bränna av omgångens lag innan vi tar oss an Champions League, Manchester Derby till helgen och en del i nyhetsväg. Mm. Vill du presentera vad vi har framför oss?
Gärna. Omgångens lag lyder alltså att Vicario får vakta stolparna. Sista jag gjorde innan jag kom in här var att sudda ut Alisson, för att jag tyckte verkligen att Fulham hade chanser gång på gång nästan att i alla fall spräcka nollan. Men han stod pall som så många gånger för Vicario i kassen. Sen har vi då en 3-4-3-uppställning här, så den är framåt tung. Med Van Dijk, Van de Ven och Dalot. Och Dalot, Julian, kan du berätta vad han hittade på?
Han gjorde ju ganska snyggt mål på slutet. Ja. Mm. Ja, så att det, poängräddaren.
Ja, verkligen.
Mm. Det är väl det som gör att han får en plats ändå.
Ja. Mm. Hade det varit en tapping kanske han hade fått stryka på foten, men det var
kanske. Han är ju verkligen, Dalot är ändå en av få United-spelare jag ändå börjar omfamna lite. Jag såg något klipp också från uppvärmningen på Old Trafford. Det kanske var innan FCK-matchen eller om det var i helgen. Jag kommer inte riktigt ihåg, men han sprang runt längs kortsidan och hade någon boll i handen och kastade den till så här kids i publiken, så fick de nicka tillbaka till honom. Jag vet inte, man kan ju lätt då bara känna direkt, han tycker jag om.
Ja, men det krävs så lite nu för tiden att älska, eller att börja gilla en fotbollsspelare så här, när de stiger ut lite. Ja, mittfältet då, en man som brukar vara med nu för tiden, Salah, som gjorde två mål i Merseyside derby där. Rice, Maddison och Doku, Victor, varför hittar han in?
Alltså jag tycker ju han har ju ändå en X-faktor som få spelare har. Han är ju Citys Antony Värmning, bara att han kan utmana och dribbla och göra någonting.
Ja, det de trodde de köpte.
Ja, exakt.
Mm, lite så.
Nej, men alltså, nu har han ju ändå kommit in och tagit startplatsen ganska många matcher. Och visst, alltså, han kommer inte mycket avslut och lägen och kanske inte poängskörden riktigt där än. Men som sagt, han har ju någonting som väl, ja, men kanske 1% av spelarna i Premier League har. Mm. Just med den låga tyngdpunkten och speeden och hur han utmanar. Så ja, det är en otroligt bra värvning och jag tror att han kommer ju vara... kommer bli livsfarlig.
Mm. Kommer få se en fler gånger i omgångens lag.
Ja, men det tror jag.
Mm. Jag tycker det är också en väldigt bra värvning med att han sticker ut på ett sånt sätt att han har ju sina största egenskaper mot en spelet och är väldigt, väldigt duktig på att ta sig till lägen, men också att när han väl kommer i de lägen att han tar sig förbi. Och han, det är ju en egenskap som ganska få spelare, i alla fall där i den offensiven, kan bidra med. Men om man jämför med till exempel Foden eller Bernardo Silva eller typ Julian Alvarez som spelade lite förra säsongen på högerkanten visserligen.
Och Grealish verkligen.
Och Grealish som, också, precis. Mm. Som är lite mer det här att om vi håller i bollen spelet lite med kontrollerad matchbilden, så bidrar han med någonting helt annat. Och det tycker i alla fall jag har varit väldigt roligt att se.
Mm. Och sen också ha en sån spelare som honom och byta in i matcher när man gör någonting. Så här, du vet, om du är trött som ytterback så ser du att han ska hoppa in. Det är inget roligt.
Drömmen.
Det är inte roligt.
Nej. Och då, tremannaanfallet består av Cole Palmer från Chelsea som gjorde mål från straffpunkten återigen. Jong-min Son som fortsätter att leverera och då Julian Alvarez som fortsätter bara ösa i mål i City.
Lite turligt hans mål såklart, men ja, han är ju också väldigt, väldigt bra.
Ja.
Vad känns det med kring Palmer då, Kalle?
Ja, men fan vad han har skjutit sig rakt in i hjärtat hos oss. Alltså,
jag tycker det var konstigt att han byttes ut.
Ja, det var väl bara för att vi skulle försvara, men det gick ju sådär. Men alltså, älskar verkligen Palmer. Jag trodde väldigt lite om honom när han kom. Dels för att man har inte fått se så mycket av honom. Han har ju knappt spelat i ligan utan mest i kupper och så vidare. Men började ju säsongen otroligt bra. Gjorde mål i både community och superkuppen väl. Och sen så tycker jag att han ser inte riktigt ut som en fotbollsspelare heller. Han är lång och tanig. Liksom, och man ser liksom inte, det här är en flärdfull ytter liksom. Men han har verkligen överraskat positivt och framförallt vid hans kyla vid straffpunkten som liksom 20-åring att kliva fram.
Han ser ju lite ut till fysiken och med längd så det ser som en Kai Havertz,
ja, bara att
han
är 10 gånger bättre.
Ja, men lite så. Han får saker gjorda.
Ja. Nej, men verkligen, och det som utmärkte honom tycker jag mot Arsenal, han spelar som falsk nia, vilket han typ aldrig gjort i seniorfotboll. Och det som verkligen imponerade på mig var liksom hans länkspel med sina yttrar. Liksom. Att han droppar ner och sen så lite sån här en hazard klackar vidare. Men som sitter också, för att man blir jävligt frustrerad när någon klackar lite nonchalant och den försvinner. Liksom. Han hade verkligen en tanke bakom allt han gjorde och var väl första halvleks bästa spelare i alla fall, tycker jag.
Han har ju riktigt, riktigt fin den klacken i första halvlek till Sterling, tror jag. Ja. Så tycker jag också att det finns en jätteintressant situation med Pochettino när bollen går till inkast och han verkligen omfamnar honom och liksom klappar honom på ryggen. Och man ser att han försöker bygga upp honom, att han vill ge honom det förtroendet. Och det är jäkligt kul att se när man kommer från ett lag som sitter där det är svårt att slå sig in och kanske få samma förtroende. Mm. Att han nu kommer till ett lag som är lite steg ner förmodligen i hierarkin, men... han får betyda större roll. Ja. Det är kul att se nya spelare komma
han
fram.
Han verkligen tar den också. Ja, det var kul med tanke på att han kramades där på Pochettino och Cole Palmer. För efter matchen, i slutet av matchen när Arsenal gör 2-2 och han sitter på bänken. Så blir han ju så lack och håller en vattenflaska i handen som han bara skickar utan att kolla. Och den landar ju på Pochettino.
Det har jag missat.
Ja, så att han fick gå ut och ursäkta sig själv efter i en intervju. Liksom. Bara, det var inte meningen, jag siktade inte, utan det bara föll mig in liksom, när vi släppte in 2-2. Liksom. Så att, jag hoppas de är lika goda vänner nu ändå, trots vattenflaska-incidenten. Där. Men där har du omgångens lag i alla fall, omgång 9.
Mm, grattis till alla er.
Ja. Men sen har vi ju en rolig grej med tanke på att också vi har en United-supporter bland oss. Daily Mail berättar nämligen en rolig detalj från en ny bok om Manchester United som heter The World's Biggest Cash Machine. Och det framgår då att ägarfamiljen The Glazers hade för ett tag sedan en idé om att sätta en volymmätare runt halsen på deras fans på matcherna. Och för att se då vilka supporter som sjunger mest och liksom hur högt i nivå den här mätaren kommer slå. Och sjunger man tillräckligt länge och högt och bra förmodligen då så skulle man belönas med en gratis biljett. Men den här idén fick aldrig se dagens ljus, men det hade varit väldigt roligt om man fick se någon i klacken där liksom stå med något halsband och skrika sig hes bara.
Det är lite som, det är,
och sen komma tillbaka gratis liksom.
Det är lite som Coldplays konsert när de har de här banden som lyser upp arenan som att alla ska stå och dela ut. Men alltså först och främst då, vilken idiotisk grej att du ska bli belönad. Visst, det är ju klart man vill ha stämning och sjunga på läktaren, men alla kanske inte tycker det är så kul. Liksom
positiv.
Vissa kanske bara älskar att gå på fotboll för att sitta där och titta på matchen och att man då ska bli prisad och belönad för det. Det är ju märkligt. Och sen också eftersom att det kommer från Glazers så det är ju inte så att man... bara när man hör att Glazers hade en idé eller en tanke, då det är ju inte så att man går in då och tänker det här kommer låta spännande.
Exakt. Man gnuggar inte händerna liksom.
Nej.
Jag är ganska negativt inställd till alla typer av förslag därifrån.
Ja. Men hade man kunnat, för du innan vi började avsnittet här så sa ju du att du var på Nottingham-matchen hemma.
Precis, jajamän. Och det, alltså, jag förstår ju vart idén kommer ifrån för att det var ju någonting som man upplevde där att det kanske skulle behövas någon typ av förändring för att alltså de blev, framförallt nu var det en väldigt dålig inledning från det som kommer ihåg, de låg under med 2-0 efter 4 minuter, det var den sämsta starten på Old Trafford på typ 40 år, så det är kul att man tajmar in det, men det då hördes ju bara något i hemklacken och det var ju så egentligen, liksom, det var ju bara när de körde de mest kända ramserna som folk hakar på ett par sekunder och sen så efter det så dör det ju helt och så är det ju lite som att gå på teater, visst det är väl trevligt. Och så sitter man ganska bra och tittar. Men vi som har en bra supporterkultur i Sverige och som liksom omfamnar den, det är ju betydligt roligare, eller tycker jag i alla fall, att gå på fotboll och du får den liksom böljande, gungande stämningen som man kan se på andra ställen. Och det var ganska intressant. Jag var på Arenatåren efter matchen också och då pratade de om att de ska utöka antalet platser på alltså, singing section. Och då har de ju som ståplats, fast det finns sittplats, men du har ett räcke så du kan stå och hålla. För att ståplats får inte komma tillbaka till England efter Hillsborough där och så. Så de har ju försökt ju jobba aktivt på att förbättra stämningen där. Men tyvärr känns det som att man märker ju att det är mycket fotbollsturister på matcherna. Ja. Och det är ju någonstans
det har kommit.
Ja, och det går ju inte att komma runt det. Det är ju liksom efterfrågan som styr liksom vilka personer som går på matcherna. Det är de som har råd att gå.
Ja, precis.
Ja, exakt. Och någonstans leder ju det till att ja, men det blir fotbollsturister som en själv då, men det blir ju, någonstans hade man ju önskat att det var lite godare stämning och lite högre ljudkuliss.
Det är ju ett problem som inte går att lösa i toppfotbollen. Alltså om man kollar Big Six-klubbarna, det är ju 50% av de som går på matcherna är ju i princip turister.
Ja. Och det handlar om att tjäna pengar för dem, alla lag såklart, men man höjer ju priserna så att det bara är turister som liksom är där en gång per säsong kanske, som kommer och köper dem. Men det hade ju varit, alltså man vill ju såklart förändra det så att man åker dit och verkligen, alltså för att precis som du är inne på, vi i Sverige är vanligt, om man går på en hemmamatch, spelar ingen roll vilken, så är det ju liksom hemmafansen som hörs och syns liksom. Så ska det ju vara i grund och botten liksom. Man hade ju på något sätt velat liksom ge säsongskortsinnehavare liksom billigare biljetter liksom verkligen markant för att de ska vara på plats och sjunga och tillföra någonting, alltså höja stämningen liksom på något sätt. Men det är väl liksom så enkelt att de vill tjäna pengar helt enkelt och då funkar inte det.
Nu skjuter jag lite från höften, men jag tror att United är typ femte eller något sånt där billigaste säsongsplåtarna faktiskt. Jag tror att det var, jag tror Liverpool hade billigast.
Ja, det har för mig också en lista på. Och Arsenal hade nästan dyrast.
Ja, precis. Något som jag känner det också.
Ja, men det är ju... Man måste nå ner i divisionerna. Eller se de, vad ska man säga, mindre klubbarna. Men i Premier League om man vill ha den stämningen. Ja. Eller åka på bortamatcher.
I alla fall. Alltså, för att bortamatcherna är
ju
alltid bra.
Så är det ju. Där har ju United bland det bättre bortaföljarna i Premier League. Men det är ju väldigt många som åker på bortamatcherna som har slutat gå på hemmamatcherna.
Ja.
För att man tröttnat på den moderna fotbollen.
Och vill man åka själv som liksom supporter från Sverige, då är det ju svårt att få just de bortaplatserna. Liksom. Och det är kanske inte så kul att sätta sig på mittenläktaren. och ändå hålla på bortalaget. Det kan ju vara lite läskigt nästan liksom, om man råkar fira ett mål för högljutt där.
Innan vi tar oss an Champions League-fotbollen så behöver vi väl ändå landa lite kort i alla fall i måndagens match som avrundade den 9:e omgången. Det var Tottenham som tog emot Fulham på Tottenham Hotspur Stadium. Man vann 2-0. Son är där igen och gör vackra mål och Maddison assisterar och gör också mål.
Det var verkligen den trion Richarlison, Maddison, Son som stod för det offensiva. Kulusevski var nära flera gånger men fick inte riktigt till det när det kom till avslut. Annars så är ju han verkligen, de har ju verkligen hittat en offensiv fyra nu som Men livsfarlig offensivt. Men det coola med den här matchen för Tottenham supportrar då är ju att man tar ytterligare en trea här. Och nu är Postecoglou den bästa nykomlingen i ligan som tränare som tagit flest poäng efter 9 omgångar. Och det är hyfsad liksom, konkurrenta han möter också. Där. Tvåan är Gus Hiddink med Chelsea säsongen 08-09. Sen tvåan är Mike Walker i Norwich 92-93. Det kommer inte vi ihåg så mycket av kanske. Men sen på listan delade fjärdeplatser på 21 poäng. Liksom, Carlo Ancelotti, Chelsea, Sarri, Chelsea, Tuchel, Chelsea, Unai Emery, Arsenal också. Så att någonting kanske inte Tottenham-supporten jag trodde inför säsongen att det här rekordet skulle slås.
Nej, det var verkligen inte många som trodde så att när det säsongen det var många som, i alla fall från det jag har läst, man som nästan hånade den här tillsättningen av Postecoglou. Man var liksom Postehu, eller mer snarare än Postecoglou. Och det var ju, ja, det är ju kul. Framförallt så har de ju, spelar de ju på ett sätt som är väldigt roligt att kolla på. Det är mycket energi och det, man känner ju verkligen att han har tagit med sig dels ett sätt att spela som passar supporterna betydligt bättre än vad de har haft innan. Men sen också en karaktär som också passar supporterna betydligt bättre. Än det här lite gnälliga under Mourinho och Conte. Nu har de fått en person som de verkligen kan relatera till. Och sen är han ju lite Spursy liksom. Mm. Eller får jag uppfattningen av i alla fall.
Mm. Undrar om Manchester United hade rekryterat Ange Postecoglou. Tror du han hade fått ordning på det?
Nej.
Nej.
Men jag tror inte heller det. Jag såg att Gary Neville körde en så här Q&A på sin Twitter igår kväll. Och han valde att svara på ganska många frågor kring United och prestationer och sådär. Och varje fråga landade han ju bara i att nej, det hade ändå inte gått under den här ledningen. Han refererar ju alltid till det. Ja. Och hur klubben sköts runt omkring. Men det är ju intressant när man ändå ser den här typen av tränare kunna göra så här som han gör. Och eller vilken tränare som helst egentligen som når framgångar. Jag tror faktiskt inte heller det. Jag tror inte hade lyft.
Nej, och det är ju så svårt att veta såklart egentligen hur det ser ut bakom stängda dörrar. Men det känns ju som att vilken tränare, alltså sen Sir Alex, det är alltid det man refererar tillbaka till liksom. Men ingen har ju liksom kunnat lyfta på det till det positivt helt 100%. Liksom. Ten Hag gjorde ju en supersäsong förra säsongen där få trodde att de skulle ta sig till Champions. Och sen trodde man att det här året skulle växlas upp ännu till. Liksom. Det är ju det logiska, att man tar det bästa och gör det ännu bättre. Liksom. Men nu är man nästan tillbaks där man börjar någonstans. Eller hur upplever du det?
Ja, det är ju den här. Man kände ju lite förra säsongen med den katastrofala starten vi hade då att det, ja men, den här säsongen måste börja betydligt bättre. Och sen när det började ganska dåligt här med matchen mot Wolves, som visserligen genererade 3 poäng men som var en ganska dålig insats, och som också med det här omsnackade straffsituationen med Onana, så känns det som att nu man trodde ändå att de skulle ta sig ur det här, men de spelar ju sämre än vad de gjorde i inledningen. Och till skillnad från förra året när vi såg ett tydligt trendbrott efter typ tredje, fjärde matchen, så tycker jag nu att det är en tydlig nedåtgående trend som egentligen fortsätter kontinuerligt. Och ja, man får se vart det hamnar lite, för det ser ju inte bra ut just nu.
Nej, hur känner du när man nu krampaktigt vinner de här matcherna mot bottenlag i ligan, bottenlag i Champions League får man väl ändå kalla FCK,
ja,
med all respekt. Ja. Att man kommer undan då med 3 poäng, känner du att nu köper han sig bara mer tid, lite som Solskjaer alltid kände som att han gjorde. Han var nära att försvinna bort och så löste han någon seger och sådär. Eller ja, tror du på det?
Alltså långsiktigt så måste jag ändå säga nej. Jag tror att någonstans så verkar det inte finnas, någonstans så hoppas man ändå att det skulle finnas en tydlig liksom positiv liksom förändring för förra säsongen. Och förra säsongen var också en liten kompromiss, ska vi komma ihåg, att många hade ju den förväntningen på honom att han skulle komma in och spela en lite mer typ Pep brand av fotboll med stort bollinnehav. Han pratade väldigt mycket om proaktivitet som var hans nyckelord verkligen när han tillsattes, om att ja, men vi ska vara ett lag som för matcher, vi ska med vårt spel låta motståndaren anpassa sig till oss snarare tvärtom. Och vi såg förra säsongen att det var ju inte det som blev vägvinnande, utan det var ju när de anpassade efter motståndarna, precis som under Solskjaer, som det gav resultat. Och de blev mer ett omställningslag, spelade betydligt tajtare. Och nu var ju tanken med Onana, med Mount, att man skulle få in lite mer liksom proaktivt spel, och det har de ju inte lyckats med alls. Det ser ju liksom, det är ju betydligt mer reaktivt nu. Man är väldigt beroende av att de andra lagen gör misstag för att man ens ska skapa målchanser. Man har väldigt svårt att komma till egna lägen från bra spel.
Mm. Men det är också någonting som förmodligen liksom förstör mycket i Ten Hag vill spela, är ju att liksom backlinjen har ju sett ut annorlunda varje match, känns det ju som.
Så är det ju.
Alltså, Lisandro Martinez har gjort någon match men blivit skadad längre tid. Varane är in och ut på grund av skador. Sen så har man ju dörrkött nästan, kan man ju, alltså så här, Maguire försökte de bli av med. Johnny Evans är där från ingenstans igen. Och sen så Lindelöf som de aldrig riktigt ger chansen och inte riktigt heller tar den. Så att, och sen så Malaysia har varit långt i skada, Luke Shaw, samma sak. Man har fått ta in Reguilón som vänsterback.
Han har också varit skadad. Ja, nu har han tillbaka.
Sen liksom, ja, men högerbacken får spela vänsterback och så vidare. Så att det förstör såklart. Det hjälper inte, speciellt inte Onana heller i målet som en ny målvakt med allt vad det innebär. Liksom. Så det har ju också skälpt honom i staten. Så hur mycket liksom, är det ett problem av det hela, tycker du?
Det är klart det påverkar jättemycket, och sen framförallt hela den här idén med att Onana över De Gea var att du skulle få in en målvakt som betyder tryggare än bollen, för att då hade, man tyckte att man hade de andra bitarna på plats. Sen är Varane, som man kanske inte är världens spelskickligaste, men han håller ändå i det egna spelet. Och Martinez som är väldigt duktig där, när båda de har saknats och det istället blir Evans Maguire, då förstår man att de kanske skippar att spela bollen via mittbacken och pumpar den långt istället, för att det är så det har sett ut lite senaste tiden. Och någonstans var man hoppades att de skulle kunna, för de hade ju problem förra året med att lag pressade dem högt, till exempel som mot Brentford i match nummer 2, och sen så tappade de, ja, men de behövde slå långa bollar för de kunde inte lösa det på egen planhalva. Och nu när man fått in rätt målvakt så kan man fortfarande inte lösa de problemen. Man sitter fortfarande i samma sits, men med en liksom sämre linjemålvakt. För det sker, har ju visat sig. Ja. Ja, det var, trodde man väl ändå på förhand också att han var ju faktiskt väldigt, väldigt bra på linjen. Sen hade han många andra svagheter i sitt spel. Men på, liksom, som målvakt att rädda skott har han ju alltid varit en av de bästa. Sen var han ganska svag förra säsongen. Men,
Höll ändå flest nollor.
Ja, höll ändå flest nollor. Otroligt nog. Ja, han gjorde ju jättemånga tavlor också. Alltså, på mot West Ham när han tappar in den. Liksom, tvålar dit den. Eller,
Det är intressant det där också, tycker jag. När man, det är uttjatat det här med målvakt med, som är bra med fötterna. Men vad är det egentligen då som är det som var bra med att vara bra med fötterna? Är det, för det kan man ändå, tycker jag ändå, man såg ganska mycket mot FCK när Onana slår de här långa bollarna. Att han ju bra, liksom, alltså, ja, verkligen. Men ska det vara då att man vill att målvakten ska vara bra och skicka de här långa bollarna? Eller ska det vara att man vill använda honom mer i, alltså, uppspelsfasen och egentligen när man rullar boll bara? För det funkar ju inte ändå, för det finns ju ingen som är speciellt bollskicklig i Uniteds backlinje som du är inne på. Det är väl Lisandro Martinez som inte spelar. Så det gör ju ingen nytta i det.
Nej, och det blir lite, jag tror att egentligen nyckeln är att man ska titta lite på typ hur Brighton jobbar med sig. De använder ju målvakten väldigt mycket i det. Dels har fått nummer ett överläge med mittbackarna, och sen att de, så att de alltid spelar tre och motsvarande pressar med två eller liknande. Men också att när de väl spelar man-man, att han kan passera första pressen med den längre bollen. Så det är egentligen lite tudelat. Att det är dels för att du vill kunna spela de korta passningarna och ha ett numerärt överläge i den delen av planen och tvinga motståndaren att lämna en spärrgubbe någon annanstans. Eller att du, ja, men kan slå den längre bollen och slå ut flera gubbar i den pressen. Och jag tycker ändå, om man tittar på typ CL-final för förra året, så är det ju en tydlig indikation på vad tanken var i alla fall. För man såg ju flera gånger i den matchen hur City försökte pressa Onana, och han var väldigt duktig framförallt på att när de väl markerade bort Inters mittbackar så satte han den till ytterbackarna eller upp på en felvänd forward som nickade ner den. Och att ha den liksom dualiteten, dels kunna spela den korta men också kunna spela den långa. Det var det lite som var tanken, men ja, det är inte för, han räddade inte bollarna. Så att, man ska börja i den änden alltid, så har jag i alla fall resonerat.
Ja. Och nu ryktas ju det faktiskt en del kring De Gea. Det är kanske inte om säkraste källorna, men det har ju börjat skrivas i dagarna att man kollar över en så här korttidslösning nu till vintern då, eftersom att Onana verkar ju göra comeback nu i landslaget. Han slutade ju i, var det under eller inför V? Eller vad var det?
Efter. Det var han blev hemskickad.
Ja,
blev
så ju. Var det. Ja. Och så valde han att lägga ner det, men nu verkar ju han göra comeback, och då ja, alltså det är ju så bizarrt bara på något sätt också. Sett till allting kring Manchester United, att De Gea skulle stå där igen i vinter. Va?
Ja, jag såg att de var ute och drack lite kaffe, så han verkar fortfarande bo i Manchester. Ja, eller var i Manchester i alla fall. Han och Bruno och Vigge, tror jag, och någon mer. Så att han verkar vara där fortfarande. Och då, när man såg den här bilden, tänkte jag, men vad fan sitter han där för? Och inte står i buren. Nu hade man ju bytt, som det ser ut just nu faktiskt. Det gjorde han ju visserligen ganska bra senast, sådana får man ju säga, i Champions.
Men, ja. Och det får man ju. Och det är ju så konstigt med De Gea också, för hela grejen när han skulle till Real och allting, när faxmaskinen pajade för många år sedan, det var ju för att han ville tillbaka till Madrid. Också för att hans tjej som är spanjor, bodde i Spanien och hon ville inte bo i Manchester. Men nu verkar det vara helt omvänt och han älskar att bo i Manchester. Och det är ju till och med skrivits att han överväger att kanske lägga av om man inte får någon klubb, alltså på en hög nivå. Och, ja. Och han hänger ju som sagt kvar, man såg bilden, han var ute och käka med lagkamraterna, eller sina förrätta lagkamrater. Och även, han var ju även på någon av damernas Champions League-matcher, tror jag.
Rätta sig in lite, liksom att dyka upp lite.
Visa att jag är här. Ja. Jag finns.
Ja, exakt.
Det är ju faktiskt, måste man säga, att det var ju väldigt tråkigt på sättet som det slutade. För någonstans, han har ju spelat tidigare, var det hans tionde säsong, han skulle haft en testimonial egentligen. Mm. Och som en av klubbens, jag menar, han är ju faktiskt den enda spelaren som är kvar, som har ett, eller som var kvar, som hade ett ligaguld från med Manchester United då, såklart.
Mm. Och, det var väl han och Phil Jones.
Ja, precis. Ja, exakt. Men Jones inte på, men precis.
Men spelare som räknas.
Ja, som räknas. Ja. Exakt. Och nu Evans visserligen också, ska jag säga. Men i alla fall, det är, och han har ändå varit en trotjänare för klubben. Och som du säger, i och med den här uteblivna flytten till Madrid, så har han ju verkligen varit lojal. Och att då liksom kasta honom på det sättet, det gjorde ju ont i magen. Även om man kände att där och då att det kanske var rätt beslut, så ja, blev det kanske inte så bra i längden.
Nej, jag håller med. Om vi tar oss till matchen mot FCK då. Slutar ju 1-0 och de flesta har väl koll på hur det gick till. Det var Harry Maguire som gjorde mål. Det blir straff i slutskedet av matchen och som Onana då räddar. Och alltså först och främst, om man tar sig till slutscenerna efter han räddar, så det är klart man firar och allt sådär, men jag tyckte det var bara det, jag tyckte bara det så sorgligt ut. Ja. Att man firade en seger mot FCK, danskt lag, som ett lag som Manchester United bara ska slakta på Old Trafford, firar som att, ja men, som att man har vunnit Champions League.
Ja. Men det är ju också för att liksom, hade den bollen gått in, så hade typ CL varit slut för dem.
Ja, så är det ju faktiskt.
För att det hade varit deras första poäng. Nu har de tre istället och chanser lever. Nu möter man ju FCK igen när schemat vänder liksom, så att det var väl mycket där för förlösande känsla, såklart, att inte åka på en scen liksom kvittering. Mm. Men jag, första början tycker jag knappt att det skulle vara straff. Jag tycker den kändes väldigt billig.
Alltså jag vet faktiskt inte heller. Jag tycker den är lite 50-50 ändå. Mm. Jag tror om han inte hade blåst, så tror jag inte Varum hade gått in och tagit det som straff.
Nej, jag tror han bedömer på att han är boll, lite att han är bollförande liksom, att han nästan först i situationen, det är inte så mycket hög spark liksom, utan det är mer att så här, han är där först och sen så hindrar han honom från att spela på bollen genom att liksom fallspel. För han är ju ganska långt nere med huvudet, det är det jag reagerar på först i alla fall, att så här, ja men det är ju inte en onaturligt hög spark. Nej. Man måste ju försöka gå mot bollen och försöka sparka väkten liksom.
Annars med matchen då, det som var mest häpnadsväckande var väl att domaren, han blåste paus med typ 40-30 sekunder kvar av halvleken.
Och det gjorde han ju alldeles rätt i, för det var inte mycket fotboll första halvlek.
Gå härifrån. Vad kände du när du kollade på det?
Det är ju otroligt deprimerande att se United just nu, och man spenderar ju större delen av tiden på telefonen och beklagar sig över hur det ser ut till vänner och bekanta. Men och det är ju någonstans, det blir ju inte bättre. Och alltså, som du säger, att möta ett sånt här lag i Champions League, här hoppas man ändå på att de skulle kunna få en 2-3-0 och kanske ta med sig lite självförtroende inför helgens match, som inte kommer bli lika enkel som den här matchen. Det är betydligt svårare motstånd. Så att man är ju lite orolig och svettig redan inför hur det ska se ut på lördag när de möts.
Ja, och samma sak sa man ju, eller så att vi och sa här förra veckan inför Sheffield-matchen, att man bara får komma in här nu och möta ligans sämsta försvar och bara kanske vinna med 3-4-0 och vinna med självförtroende, men då framåt. Men det
så likadant ut där.
Ja, värre. Ja. Alltså Sheffield United-matchen var nog det absolut största lågvattenmärke. Men ja, jag vet inte. Det var ju Som du säger, att ändå det lever vidare. Att kunna ta sig vidare i den här gruppen. Men utöver det, jag vet inte. Alltså, att Anthony fortfarande alltid får en startplats. Alltså, han är... jag antar att ni också spelade fotboll när man var yngre som pojklag. Och det var ju oftast någons farsa som tränade lagen. Och i alla lag fanns ju också pappans son. Som alltid fick spela. Mm. Oavsett om det var den kanske minst... talangfulla spelaren i laget och typ också spelade på en
drömposition.
Ja men en
exakta position.
Ja men precis. Och det är ju Anthony under Ten Hag.
Ja, det är hans son.
Ja men det är ju ändå hans värvning för 1 miljard. Han hade honom i Ajax och så vidare och så vidare. Men ja, det är faktiskt oförklarligt hur dålig han är.
Ja.
Det såg ut lite, tyckte jag, förra året som det skulle börja lossna lite när han efter matchen mot Barcelona där, och han gjorde en ganska bra period.
Han gjorde ett par viktiga mål i någon månad liksom.
Ja, men sen, och framförallt var han bättre i spel, att han blev involverad. Man tänkte, nu saknas det bara lite liksom, det allra sista. Liksom, avsluten började sitta på mål och det var bättre passningar. Men ja, nu som efter den här sessionen han haft i Brasilien med lagens långa arm, så verkar han inte, hans självförtroende verkar inte vara högre nu i alla fall, får man säga.
Nej. Vi släpper matchen mot Köpenhamn. Det finns väl inte så mycket mer att prata kring egentligen som är av intresse.
Nej.
Snart är det helgen och det betyder att vi har en trippel att presentera tillsammans med ComeOn, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Sabri, det blev succé förra veckan.
Blev
du är återigen här.
Ja, man ska ju fortsätta medan man är het. Vill du höra vad jag har för trippel?
Jättegärna.
Match nummer ett. Då tänker jag Newcastle-Wolverhampton. Newcastle med en jobbig match i benen från Champions League här tidigare. Wolverhampton i 4 av 4 matcher. De spelar båda lagen i mål på hemmaplan. Men jag tror ändå att Newcastle drar det längsta strået. Så vi har Newcastle att vinna, men att båda lagen gör mål. Vi såg Dortmund vara vassa i omställningarna. Wolverhampton har också det där i sig. Så en boll får Wolverhampton in. Men Newcastle vinner till slut den matchen. Nummer 2 på den kupongen är Aston Villa Luton. Över 2,5 mål i matchen. Spelar ingen roll vilket lag som gör det målet. Ja, men det är en bank. Alltså, Aston Villa har, är 100-procentiga, inte bara över 2,5 mål på hemmaplanen i år. Över 3,5. Men jag har fegat lite och lagt linan på 2,5. Och sista matchen på den kupongen är ditt United i ett derby på hemmaplan. Där jag också tror att det blir målrikt. Över 2,5 mål. Men jag tror att City drar det längsta strået och vinner den här matchen.
Jag kan inte klandra dig. Alltså, Wolverhampton, Newcastle. Newcastle vinner matchen och båda lag gör mål. Aston Villa, Luton Town, över 2,5 mål i matchen. Och Manchester United mot Manchester City. Manchester City att vinna och över 2,5 mål. Totalt odds alltså boostat upp till 12 gånger pengarna. Spelet finns på common.com under länken experterna och på vår Twitter, Big Six heter vi där. Enkelt att klicka in och rygga även där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör Big Six. Ja, Arsenal spelade ju också under tisdagen. Man lyckades slå Sevilla efter lite om och men. Viktigt ändå om man går upp och leder gruppen. Och ja, det är ju ändå en grupp de bara skulle ha städat av. Så skönt för dem. Och ska man foka på bara ta de här 3 poängen och gå vidare egentligen.
Ja, men det var väl också gruppens svåraste match. Så är det borta liksom. Så det är himla starkt att åka dit och vinna. Jag satt ju och kollade på den här för att jag tänkte att du sitter ju och kollar på United såklart, så då tar jag jobbet och kollar Arsenal. Och liksom, Raya var ju helgens, en av helgens rubriker liksom, för att han hade ett par misstag i sig mot Chelsea. Och sen så tog ju Sanchez en del av den kakan också, så de delade på den efter matchen. Men han har ju några, liksom, när vi ändå snackar lite om målvaktsspel med fötterna. Han har ju några passningar med som liksom, som håller på att gå illa liksom. Så att, ja, klart att Arteta fortfarande ger han förtroende liksom, så här, för att det är liksom hans gubbe likt Anthony och Ten Hag i United liksom. Men man undrar hur länge man kan få hålla på innan liksom, det är dags för ett byte igen liksom. Och Ramsdale, som var en av ligans bästa målvakter förra året enligt mig, har ju blivit ryktenas man nu såklart.
Till Chelsea också.
Ja, att det kommer upp rykten att liksom Chelsea ska plocka in
ni honom. Bara värvar mellan varandra. Det är ju det enda ni gör.
Ja, de brukar ju ta vårt dött kött. Vi tar inte så mycket av dem egentligen.
Nej. Nej, det kanske är faktiskt sant.
Vi det är bara Catholic Goal, typ.
Ja, och det var himla länge sedan. Liksom. Uh-huh. Men så att det, har ju, det blir ju säkert, det är säkert mer rykten än vad det ligger sanning i det. För det är lätt att ett plus ett liksom. Men ja, alltså, jag tyckte Ramsey var jävligt bra förra säsongen. Jag har inte tvekat på att ta in honom om man fick honom till ett bra pris liksom. Faktiskt.
Man håller honom lite högre än Sanchez kanske.
Ja, hittills i alla fall.
Ja, igår då. Onsdag. Det är ju svårt att, vi sa väl det senast vi satt och pratade Champions League, att Newcastle, vi klassar inte in dem i Big Six, eftersom att vi pratade lite mer Big Six på torsdagar, men eftersom att vi har ju inte så många Big Six-lag i, nej, Champions League faktiskt, så det är ju ändå svårt att inte prata lite om den, eftersom att det är ju den mest spännande gruppen. Och ja,
vi har
det är
svensk ju, där.
Exakt, tråkigt att Isak såklart gick ut skadad, men, och man förlorar ju matchen, men Herregud vad det är kul att kolla på.
Ja.
Va?
Sån jäkla
anfallsspel. Tänk om man bara skulle få se sitt lag hålla på så där. Ja. Men det är liksom sånt ös bara och, ja, och läckt. Alltså, det är ju redan, det, jag tror det har gått typ 10 minuter in i matchen när Anthony, eller kanske lite längre in, men Anthony Gordon har ett ganska bra avslutsläge som räddas. Och så jagar han hem och bara glidtacklar ut den till Inkas något längs kortlinjen och bara kör med publiken. Du vet, en sån aktion i, när det är så 0-0 i den första halvleken efter du precis har sumpat en bra målchans. Det, ja, det hade varit så kul att vara på plats på St. James' Park på de här kvällarna.
Verkligen.
Apropå då med läktarkulturen, där behöver du någon... Glazers idé hade inte behövs där.
Nej, verkligen. Den decibelklockan hade skjutit i höjd.
Många gratisbiljetter.
Verkligen.
Och mycket snack såklart inför och vad som har varit är ju kring den här avstängningen som ska komma kring Sandro Tonali då, som har spelat illegalt, bettat på Milan när han spelade där och så vidare. Och det snackas ju nu om att han kommer bli avstängd i 10 månader. Det kommer väl komma ett beslut nu här i dagarna, vad det verkar. Men han fick ju, eftersom att han är inte dömd för någonting än, så han var ju med i truppen igår och byttes ju in. Och det tänker jag bara på när man hoppar in då med allt så här. Alltså, undrar hur tankarna går i skallen på en.
Det måste ha varit jättesvårt för honom att spela den matchen. Jag tyckte de tog upp det ganska bra där i studion, att det var... måste vara jättesvårt för honom att gå in och veta att jag kommer inte spela fotboll på nästan ett år.
Det kan vara min sista match liksom.
Ja, men precis, på väldigt, väldigt länge. Och någonstans blir det också, vart är han någonstans mentalt? Finns det verkligen, var det verkligen rätt spel att slänga in det? Visst, han är väldigt, väldigt bra. Men hur bra är han liksom med det här i bagaget? Nej. Det är det jag undrar. Nu såg inte jag matchen igår.
Exakt, men... han lider ju av psykisk ohälsa.
Ja. Ja,
och ska ändå kastas in i hetluften i en Champions League-gruppspelsmatch när man jagar en kvittering.
Ja.
Och alla vet om att han kommer bli avstängd. Så någonstans, liksom, han vet ju att det kommer bli en snackis också så fort han blir inbytt. Det måste vara verkligen tufft att axla den pressen. Tror jag.
Det som sägs är i alla fall med den här avstängningen att han antagligen ändå kommer få träna med Newcastle under tiden han är avstängd. Jag menar, ofta brukar det vara så att spelarna blir helt avstängda från fotboll. Det tycker jag ändå känns kanske som en bra grej. Och jag menar, det är väl klart att han kommer få rehabilitering för det här och hjälp och så, men ändå vara i den miljön, att man inte blir helt isolerad från allt, som det är ju det enda de vet, spelarna.
Ja, exakt. Men det gäller väl inte Ivan Toney, va? Han får väl inte hålla på med någon form av fotboll verksamhet.
Jag tror det är så.
Ja. Så att det, vi vet inte hur skillnaden är där, hur man ser på det. Men sen så att Tonali får ju någon 10 månaders avstängning från fotboll, sen är någon 8 månaders villkor eller något sånt här. När han ska så här jobba med sina problem, och då ska han fortfarande liksom åka ner till Milano på möten och så här liksom. Så att det kommer fortsätta även när han är tillbaka sen liksom. Men det är väl bara bra liksom, känner jag.
Och då har det ju såklart börjat ryktas som en ersättare till Tonali, och det ryktades ju väldigt mycket redan i somras med McTominay. Då skrevs det ju om en prislapp på runt 40 miljoner pund, och att nu då The Athletic skrev idag så är att de kommer... Jag menar att de redan har börjat se över och just en approach då mot McTominay nu i januari. Hade du släppt honom för 40 miljoner pund, Julian?
Absolut. Det var ju, fanns ju ett tag där i somras, så fanns det ju något dubbelbud där på Maguire hade ju också bud för West Ham. Det var ju helt sjukt att de inte tog de två buden och sålde de spelarna och återinvesterade de pengarna på andra spelare som hade kunnat bidra betydligt mer till den truppen. Det snackas mycket om till exempel Todd Deboa, som nu, visste ni om det var Maguire som hade gått, så hade han kommit in. Samma sak med McTominay, du kunde ta in en mittfältare som passar betydligt bättre för det spelet man vill spela. Och som man ser nu, han spelar ju nästan som en slags andra forward liksom när han spelar.
Han har ju fått den här Fellaini
rollen. Ja, men precis, en lite second striker roll där han ska... Och det är också någonstans, det måste finnas andra spelare för den prislappen som gör det jobbet betydligt bättre. För det är inte där han ska vara, han ska ju vara en slags... Visst, han är bra i straffrådet på att fylla på det, men han är ju verkligen en all-action-spelare som ska spela laget som spelar med mycket energi och det ska bölja, han ska få tackla och göra lite allt möjligt. Så att Newcastle just tror jag passar honom väldigt, väldigt bra. Så tycker man märker att han inte spelar intelligensen av att spela i lag som ska vara lite mer bollförande och ha, där du behöver ha lite mer liksom, positionell förståelse av vad du ska göra på planen och hur du ska agera i vissa situationer. Han känns väldigt mycket som att det är på instinkt lite och att han är... spela på energi och passion merchant.
Så du blir ändå inte så här supporter-reptilig av dig eftersom att han har kommit in här och gjort lite mål och han är en local lad, utan nej, det här, 40 miljoner, kom till oss.
Ja, han skulle, egentligen så har det ju varit ganska tydligt länge att han inte är tillräckligt bra för att spela i Manchester United. Och, eller framförallt är det inte att vara en spelare som tillför någonting i, på det sättet som vi spelar på just nu. Och ja, därför känns det ju som en otrolig slöseri på resurser att ha en sån spelare för den prislappen om man inte utnyttjar honom till max eller.
Nej, jag håller verkligen casha in. Verkligen, verkligen casha in. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24 och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten nu. Hur går det för dem i din FC 24-karriär?
Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nia, tror det eller ej. De behöver ju verkligen en nia, Chelsea.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. FC 24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet.
Ja, Vinicius Junior ser sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar för spelarna i FC 24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, vi fick snacka om spelet istället, på det området där vi betrodda.
En till riktigt fin sak med EA Sports FC 24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk och ungefär 30 ligor därtill.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i spelet?
Oj då. Alexia Putellas eller Erling Haaland skulle det nog bli då.
Mm, du är överens med spelmakarna. De två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Bruyne.
Det är respektingivande att ha sådan koll alltså.
Ja, de gör jobbet där borta på EA Sports. Nu är det bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC 24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC 24 som sponsrar Big Six. Manchester City tog en planenlig seger mot Young Boys också borta i Bern, va? Är de väl från i Schweiz, jag tror det.
Stämmer
de. Snackisen inför var ju, vi har två snackisar inför egentligen. Peppa hade ändå varit ute och snackat lite kring att, som att de spelar ju på konstgräs, Young Boys. Att det är,
just det.
Och konstgräsfrågan är absolut ingenting vi gör. Den tas i så många svenska forum kopplat till fotboll, så vi låter det vara där. Men det är i alla fall, de spelar i alla fall på konstgräs, man kan i alla fall nämna det. Men man vinner ju matchen ganska enkelt såklart. Eller ja, då släpper jag inte mål. Men Haaland får göra mål, han har inte gjort mål sen andra kvartsfinalen i Champions League förra säsongen. Så det är ändå någonting. Men det de flesta fastnade för med den här matchen var ju Citys ankomst outfit. Det var någon sorts, hur ska man beskriva det? Ett par jeans, alla hade ett par ljusblå jeans. Sen var det någon sorts skjorta under och sen någon typ av kofta, lite så här, heter det, så här basket,
baseball tänkte
ja,
jag
baseball,
på.
Ja, ja, precis.
Så, vad heter det? Sån här nej, vad jag kommer inte ihåg vad klädplagget heter. Rugby jacket, nej, vad heter det?
Ja, men det kanske det.
Något sånt där. Ja, jag vet inte.
I alla fall, och så var det som alla hade, de hade som en kaptensbindel som var blå då, som det stod men City på. Jag tror det typ stod player på. Och sen på ryggen hade de sitt nummer och efternamn. Det såg väldigt kul ut. Och det är ju lite så här, det såg kul ut och jag tycker inte det var så snyggt. Och det är ju tydligen, City har ju ett samarbete med D-Squared. D-Squared 2, jag är inte så bra på de här typen av märken i alla fall. Men de har någon deal då med dem som ja, tar ut olika outfits då för de här typen av matcherna antar jag. Men det var inte så snyggt i alla fall.
Nej, och man undrar ju typ om de kanske gjorde det för att just de ska sticka ut och säkert få lite marknadsföring. Det är ju så det funkar.
Så de har ju lyckats med oss nu egentligen, så vi kanske bara ska sätta punkt för det där.
Man undrar ju, för att Pep brukar ju stå i lustiga kläder med på sidlinjen. Och det är hans fru som håller på med kläddesign typ, som tvingar på honom att liksom, ja, marknadsföra på matchen. Liksom, du vet, den här klassiska gråa med luva som ser ut att vara på fel håll. Typ.
H&M-koftan.
Ja, det är hans fru tror jag som håller på med det. Men jag fick känslan av på Citys kläder, anledningskläder, Harry Potter Quidditch outfiten med liksom står nummer 7 Potter på ryggen, de här kapporna som de har, om de som lyssnar kommer ihåg det. Alltså, det var det första jag tänkte på, att de var anammat den stilen typ. Det var liksom Harry Potter så kom där med nummer 7 inför Quidditch game liksom.
Annars brukar ju, men det blir en ganska stor grej på sociala medier när Barcelona ankommer till diverse matcher. De får ju klä sig lite hur de vill. Men när Jules Koundé alltid dyker upp, han verkar ju vara väldigt fashionintresserad. Och han ser ju också extremt cool ut.
Han sätter i sina outfits varje gång. Alltså.
Ja.
Och det är superpopulärt i NBA också när man ser, för de har så långa korridorer på vägen till arenan liksom. Och där sitter ju fotograferna och fotar in och sådär. Där kan man se både sjuka outfits men också jävligt snygga liksom. Så att, sitter jag väl lite och lära,
får vi säga. Eller D-squared. Ja. Men Haaland då ändå, trots då att han haft den där torkan sen i våras, han har alltså gjort 37 mål på 33 Champions League-matcher. Det är ju ändå
häpnadsväckande. Och jag slog på det också och kom fram till att det var 1,12 mål per match i CL liksom. Så att det är ju, ja.
Otrolig utveckling man har gjort där.
Det tog mig en timme tror jag att komma fram till.
Men vet ni, kan ni på rak arm säga de som har gjort de topp fem mest mål i Champions League?
Jag tror det är Ronaldo, ja, Messi, Raul måste han, eller?
Benz kanske? Nej.
Lewandowski är med där.
Ni har nämnt topp sex nu faktiskt.
Ja. Är det så?
Men vem ska bort? Ni har alltså nämnt Benzema, Lewandowski, Raul, Messi och Ronaldo. Vem ska bort?
Raul.
Nej. Fanister då? Och jag kanske glömde säga att ni hade nämnt Fanister. Ja, men exakt, det var han var i den sjätte. Så det Ronaldo gjorde, för jag tror inte han kommer göra fler mål i Champions League. 140. Messi 129. Han lär väl inte heller göra. Eller man vet ju aldrig.
Snackas.
Gick han upp i Barcelona där någon gång?
Tillbakslåning.
Lewandowski på 92. Benzema 90. Raul 71. Och sen Ruud van Nistelrooy på 56. Vet du vad vi hittar någon spelare som har representerat något av era två lag då? Vem kommer?
Jag tror
någon
top of mind? Nära.
Rooney är på 27:e plats på 30 mål.
Ja, det var inte supermycket.
Nej, men du hade ju flera där från United. Van Nistelrooy, Ronaldo.
Ja, det är förvisso sant. Ja. Utöver det då.
Uffe, men nästa på listan.
Chelsea kan det ju bara vara Drogba typ.
Ja, Drogba är på 14:e plats på 44 mål. Ja.
Lampard måste ha varit ganska många också för Chelsea, eller?
Mm, inte, ska se inte vad han kanske.
Han gjorde ändå, man kommer ihåg många mål.
Ja, många viktiga mål. Barca.
Paul Scholes sitter in på, det är ju 50 namn på den här listan, men delat 46 plats på 24 mål. Okay. Men annars så Zlatan Ibrahimovic 48, 10:e plats. Didier Drogba på 14:e plats. Vad har vi mer? Haaland ändå redan uppe på 20:e plats.
Ja.
Han kommer ju krossa det där, va?
Känns som det.
Ja, det...
Rooney 30 mål. Som vi kanske nämnde också. Giggs 28 mål. Ja.
Giggs.
Så är det med det i alla fall. Omgång 10 av Premier League drar igång redan på fredag. Då är det Crystal Palace mot Tottenham. Men jag tänker att vi inte landar så mycket i den just nu. Lördag, tidigt, 13:30 är det Chelsea mot Brentford, Kalle. Och du har några saker du ändå känner att du vill få med här.
Ja, men tuff match i vårt tuffa schema som drog igång mot Arsenal.
Eller det här är ju egentligen en lätt match i ett tuffa schema.
Ja, men jag vill få det till en tuff match. Ja. Det jag varnar er om nu. Tror inte att det här är liksom en walk in the park. Att Chelsea har inte vunnit de senaste 3 ligamatcherna mot Brentford. Och det är ju det är ett lag som väl känns som ett bättre lag när de möter bättre lag. Man kan säga så. De är bäst mot de bästa lagen när de får ligga på kontering liksom, och vara fysiska och tuffa. Så att den här har jag stor respekt för som supporter, verkligen. Och sen har vi då comeback för en viss domare, Simon Hooper, som dömde Tottenham Liverpool-matchen. Ni alla vet vad som hände i den. Blev ju avstängd och gör ju comeback såklart i den här matchen. Får ju se om han har en bättre dag, får vi hoppas på lördag. Men det är klart att liksom man går in med...
Men var det han som var huvuddomare?
Ja.
Men var det hans fel då allt? Det är ju varumets fel.
Jag tycker det måste väl ändå vara vardomaren som sitter. Han ju tittar ju inte på matchen, tänker jag. För han säger ju, ja, men han misslyckas ju med att förmedla det. Exakt. Han ska göra. Han måste ju någonstans fatta att när de liksom, ja, men goal allowed, måste han ju bara nej. Nu, jag har ju sagt att det var liksom, eller förlåt, mål bortdömt. Då måste han ju säga att nej, jag sa att det ska stå.
Ja.
Liksom.
Sen är det väl,
han är ju inte med alls, tycker
han. Han har väl med sig samma linje med antagligen. Det, man jobbar väl i team så. Och det är ju linjedomaren också som drar offsiden från början, som inte är offside liksom. Så han har väl en del i...
Jo, men det är ett misstag.
Men såklart, huvuddomaren kanske, Simon Hooper kanske är den som är minst.
Justice for Simon Hooper, det är min favoritdomare.
Men han... Helt plötsligt. Ja, i alla fall. Så är det med den saken. Men ja, som Chelsea-supporter så har man väl liksom lite huvudbry på så här lyxproblem för en gångs skull i anfallsled. Eftersom den offensiven har ju börjat stämma nu igen. Liksom, vi har... Vi har Mudrik som har gjort 2 plus 2 senaste tre matcherna. Cole Palmer som vi snackade om innan har gjort 2 plus 1 och Sterling 1 plus 1 och då om han är snäll och ger han liksom antingen han fixar ju straffen mot, eller han slår inlägget i straffen senast och sen så gör han ju, får han ju med sitt självmål mot Burnley liksom. Och det, så har ju offensiven sett ut senaste. Jackson startade ju inte mot Arsenal, men han är ju här kanske man behöver hans fysik mot ett tufft Brentford. Så att jag tror att Pochettino kommer sätta in honom från start, och då är frågan liksom vem som får sitta, börja på bänken, och det Mudrik som är den mest formstarka spelaren känns väl kanske som det rimligaste valet att sätta över Sterling på vänsterkant, Cole Palmer på höger och Jackson längst fram. För en sån som Conor Gallagher som jag också tyckte var helt otrolig i matchen mot Arsenal, i hans pressspel är så otroligt viktig för att hela spelet ska funka nu. Så att han tror jag inte man petar på liksom. Utan då är det en Mudrik tyvärr som får börja på bänk, tror jag.
Mm. Vad tror du kring Reece James? Då ska han bara gå in och starta varje match nu? Ska man inte bara ta det lite lugnt?
Jo, det hoppas jag verkligen att han får. Att man verkligen tänker på det nu. För att det har hänt så många gånger förut. Att man tvingar in honom i matcher.
För det känns inte som att han behöver tvingas in lika mycket.
Det är ju en bra match på det sättet. Att det inte är en så här måste-match. Den största matchen liksom. Men sen så kan han ju starta och få 50, 55, 60 minuter liksom, om det känns bra. Liksom. Man får väl ha ständig dialog med honom nästan på sidlinjen. Bara, hur känns det liksom, ska vi byta så att det inte händer någonting. Nej, men jag tror ändå han kommer starta matchen. Men sen så får han förmodligen inte 90 minuter. Så det är ju verkligen positivt för hela laget, tror jag, att deras kapten kommer tillbaka liksom, med allt vad det innebär.
Men hur är det med Broja nu? Är han bort? Eller var, han startade i någon match?
Han startade mot Fulham i mål. Sen fick han någon sån här liten känning och byttes ut mest i förebyggande syfte. Men sen var han inte med mot Burnley. Och sen så blev han typ återkallad från landslagsuppehållet. För att det var fortfarande lite så här halvstrul med honom. Och därav missade han även Arsenal. Men han har tränat hela den här veckan och är i form för att vara med. Men han går nog inte in och starta heller liksom.
Nej, för med spelartypsmässigt, om man har fått välja de två, båda varit i form, skulle jag nog hellre valt Broja nästan över Jackson.
För att?
Mot Brentford. Men jag tror att Jackson, han passar bättre när det är mycket ytor och det finns mycket att springa på. Mm. När det är det här lite mindre spelet och det måste vara lite smartare rörelsemönstret, då tror jag att Broja har en fördel mot honom där. Mm. Han känns som en lite vassare straffrådsspelare. Och Broja kanske aningen bättre avslutare.
Ja, det är där Jacksons stora problem har legat hittills. Han har ju chans liksom att döda matchen mot Arsenal när han direkt blir frispelad och egentligen typ chippa eller runda, raja i mål, men väljer ju inget av det. Så att, nej, han behöver göra lite enkla mål och få igång målskyttet, för att han är bra i mycket annat liksom.
Mm. Mm. Vad tror du, Julian, 16-0 spelar i Arsenal hemma mot Sheffield United. Tror du Arsenal kommer ha det lika tufft som United hade en gång?
Tror jag inte att de kommer ha. Det är nästan över.
Sticker du ut hakan här?
Nej, inte direkt, jag ska inte säga. Men det är, ja, det var ju faktiskt beklämmande att de hade sådana problem. För det är ju ligans överlägset sämsta lag hittills. Och ja, det känns som att Arsenal kommer mosa dem på söndag, lördag. Och ja, göra pressen ganska kort där.
Mm. Detsamma får man väl ändå tro om man hoppar till söndagen då 15-0 spelar ju Liverpool mot Nottingham. Visst, Nottingham som, jag tycker faktiskt Nottingham är bra.
Mm.
Nu förra helgen så hade man ju ändå en ledning man tappar. Men
det var Chris Wood med två mål och Elanga med två assist. Så att, räknat
vilken inte firma
då,
ändå.
Ja, så jävla nice. Ja. Verkligen.
Apropå bara ha en striker där som gör jobbet.
Exakt. Ja. Vi köper han i januari sen.
Ja, exakt. Men 16:30 då, söndag. Då är det säsongens första Manchester Derby som utspelar sig på Old Trafford. Och den spelar 16:30. Vi hajade till av det. Varför gör den det?
Ja.
För det är ju alltid avsparkstid. Söndagar brukar ju vara 15:00 och 17:30.
Mm. Exakt. Och nu är det även West Ham Everton 14:00 svensk tid. Och denna 16:30, vilket så här, ja, det, man blir ju så här, som du säger, man rynkar på pannan för att så här, här ska det inte vara liksom.
Nej.
Men jag fick ju kolla upp det då, och det är ju en jätteenkel anledning egentligen. Det är liksom typ United och City som kommit överens tillsammans med myndigheter och sändande bolag att de vill spela en timme tidigare. Anledningen var oklar. Men alla har gått överens om det, och därför flyttas även West Ham Everton tidigare, eftersom Sky Sports då, som har Premier League i England, sändes den matchen, så då ska de hinna med båda liksom. Så det är därför egentligen båda matcherna är en timme tidigare än vanligt. Så det är ja, inte den roligaste anledningen, men bra att veta.
Sportsligt då? Hur vill du se United ställa upp? Vem vill du se spela? Nu finns det kanske inte så mycket alternativ överallt.
Nej, det är ju de som är tillgängliga som spelar oftast. Nej, men jag hoppas att de väljer en väldigt defensivt riktad elva så att man slipper någon så här 0-7. För det är väl det man är mest rädd för just nu. Att
det var ju årsdag häromdagen för 6-1-matchen.
Ja, och det är ju det är inte någonting man vill se igen. Men det finns ju en stor risk att det här är... Alltså, så som känslan har varit nu hit under säsongen så har man ju känt att den här matchen kan bli... otroligt jobbigt att följa. Och att det kan bli tårar och en stor förlust på söndag.
Ja, jag håller verkligen med.
Eller så blir det en vändning på säsongen.
Det är lite sådär. Ja. Det är ett derby och då kan allt hända. Ja. Ingångsvärden är annorlunda. Men nej, de är inte det. Jag tror när vi tippade under landslagsuppehållet så sa jag ändå men de kanske löser ett kryss. Men sett till vad man har sett nu igår och i... lördags. Ja, det finns inte en möjlighet.
Nej, inte en möjlighet. Det ska vara helt omöjligt.
Också med Roddy. Alltså, kanske att om Roddy hade varit fortsatt avstängd. Ja. Att, då blir man ändå så då, hur tufft det var för City att vara utan honom. Men med honom tillbaka så håller han ju lite mål nu i veckan. Ja. Och tänk den här högerkanten, eller vänsterkanten. Egentligen borde de ju sätta Doku till höger. Mm. För där kommer ju Vigge eller Amrabat spela. Som att man inte har en... Eller ja, kanske regionen ändå får starten. Nu. Just det, han kanske får starten. Ja.
Men ändå.
Men ändå.
Han är ju inte heller liksom trygga sig. Jag hade mycket hellre sett att Shaw var där såklart. Men den matchupen Doku mot region känns som att den slutar på ett sätt. Och det är inte fördel Manchester United.
Nej.
Finns det någonting som talar för United då? Utöver att det är ett derby.
Det är väl i så fall City, de kan ha ju en tendens att liksom vara lite, inte ojämna ska vi inte säga, men att de kan vara lite, som mot Brighton senast när det stod 2-0, de var ju väldigt bra i första halvlek och sen så slår de av lite på takten och de är ju ganska överlägsna och det är ju någonstans deras egna förbannelse lite, att de liksom, de är så pass bra och de vet om att de är så mycket bättre än United just nu så att de går in med en liksom 80% inställning, det är ju det enda som är, kan rädda oss på söndag helt enkelt. Däremot tror jag att eftersom de inte leder tabellen och eftersom de med Rodri tillbaka då, som nämnde tidigare, så tror jag att de kommer att vara riktigt taggade på att göra en statement performance och då blir det många mål i baken på en annan.
Ja, det är ju lite egentligen det sämsta som kunde hända, att Rodri blev avstängd de här matcherna inför här och att man har tappat lite space i ligan ändå. Ja. Även fast jag ser ju fortfarande City som favorit att vinna Premier League. Men ja, att man också jagar en serieledning.
Mm. Hur nära är Ten Hag dojan vid storförlust här?
Inte alls nära.
Jag tror inte heller han är så nära. Jag tror att, men däremot om trenden fortsätter så här på samma sätt mot de andra. Jag tror den här matchen ur sig självt liksom kommer inte ge några liksom direkta konsekvenser mot hur länge han får vara kvar. Däremot tror jag att hur det ser ut efter det kommer vara väldigt avgörande.
Mm.
Om de fortsätter på det här spåret, då tror jag att hans dagar kan börja räknas ganska snart. Men däremot om de åker på en pumpen här och åker på en stor förlust, så om de gör det betydligt bättre i nästkommande omgångar så kommer ju tonläget vara ett annat.
För att det är ändå City.
Ja,
hade man kommit in i den här omgången med poängtapp mot både Sheffield och...
vilket det hade lätt veckan, kunnat vara.
Då hade det kunnat få ett annat utfall. Men jag tror ändå han sitter nog ganska säker. Det finns väl inte riktigt någon ersättare heller.
Och någonstans kanske man vet att det inte är han som är problemet heller. Liksom.
Nej, inte om man frågar Gary Neville i alla fall.
Nej.
Osäker på om ledningen ser det på samma sätt.
Ja, såklart. Om man vill ha någon att skylla på såklart.
Hur oroväckande tycker du Rashfords form är då?
Alltså
han har ju varit så här en säsong bra, en säsong iskall, en säsong bra. Och nu är fjolårssäsongen var ju otrolig.
Mm.
Och nu är han tillbaka på...
Han har ju varit iskall, minst sagt. Jag tycker att första matcherna var han ganska bra i spelet efter inledningen. Och kom till lägen ändå. Och som matchen jag var på, då var han ju riktigt bra mot Nottingham. Nu så... Ja, men framförallt tycker jag att han förlorar mycket mot en duell. Han har väldigt svårt att få ett övertag mot sin gubbe. När man såg det matchen mot Brentford när han mötte Ayer där på den sidan, att han hade ju jätteproblem mot honom. Och det är ju inte direkt ligans bästa försvarare där ute mot den, utan det finns ju betydligt svårare motståndare.
Mm.
Så att det var hans insatser, precis som jag tycker Bruno har inte heller riktigt kommit upp i nivå. Han bidrar och skapar chanser, men han är genomgående liksom ojämn i matcherna och i sina aktioner. Och någonstans så, det har alltid varit ett problem med honom, att han har ju haft det här att X-faktorn lite, att han kan skapa någonting ur ingenting. Men någonstans blir det också problem för laget när han inte gör det på samma sätt och kan dessutom missa eller slå bort bollar eller liksom. Ja. Och sen hans generella attityd som lagkapten kan man ju ibland bli ganska frustrerad på. Minst sagt.
Mm. Vem hade du hellre sett som lagkapten om man...
Ingen, jag tycker han ska vara lagkapten. Samtidigt som man kan bli sjukt irriterad på han håller på och beter sig ibland, så är han ju den, tycker jag i alla fall, som spelar med störst hjärta genomgående. Och man märker att han bryr sig och vill vinna. Så någonstans ingångsvärdet är bra, men det han liksom, det resulterar i är kanske inte optimalt. Det är lite för gnälligt och barnsligt för min egen smak liksom. Jag vill hellre se att man står upp lite och leder laget snarare än att man han är lite för mycket på lagkamraterna, kan jag också tycka. Att visst, man ska ställa krav, men det kan inte vara, så fort någon missar en passning så är det liksom väldigt mycket armar och yvrörelser. Och han missar också ganska mycket. Så att, ja.
Mm, det ska bli väldigt spännande i alla fall, antar jag. Och det är ju faktiskt derbyt som avslutar den här omgången. Det blir ingen måndagsmatch eller någon match senare på söndagen. Så ja, det är bara för gänget på måndag att sätta sig ner och ta sig igenom allt som hände under helgen. Så glöm inte bort att lyssna på Big Six på måndag. Tack för idag, Kalle och Julian.
Tack.
Tackar.
Vi ses på måndag.